Det är en regnig och mörk oktoberkväll, men Maria Alin lyser av entusiasm. I 7 år har hon kämpat för att öka kunskapen kring människohandel genom organisationen Free Them. Ikväll är hon i Lund för att föreläsa och jag träffar henne en halvtimme innan föreläsningssalen på Eden fylls av sorlet från förväntansfulla studenter.
Ska jag börja berätta lite vad Free Them gör? Ja, kortfattat, eller den roliga versionen, är att vi är ett gäng galna, lite halvgalna i alla fall, ungdomar, unga vuxna, som tror att vi kan förändra världen, kan man väl säga. Men den mer formella versionen är väl ändå att vi är en ungdomsorganisation som jobbar med unga, och syftet är att förändra attityder, kan man säga. Förändra hur vi tänker kring prostitution, kring sexköp, kanske till och med pornografi, våga prata om det, få till ett sunt samtal om det. Hur vi tänker kring våra konsumtionsvanor och hur det kanske till och med påverkar arbetskraftsexploatering i andra länder. Så det är mycket fokus på opinionsbildning, attitydförändring och framför allt, det får vi inte glömma, ungas egna engagemang i den här frågan.
Finns det någon aspekt av trafficking som du tycker glöms bort i liksom vanliga debatten? Något särskilt?
Jättebra fråga. Ja, det får nog bli människohandel för andra ändamål, som man brukar kalla det. Som är just då människohandel som ter sig som till exempel tvång till tiggeri eller tvångsarbete, organhandel och så vidare. Det är väldigt lätt, och det vet jag, det är ju även jag också, pratar om människohandel för sexuella ändamål väldigt ofta. Men det är ju också för att det är den största andelen av människohandel som är då sexuellt utnyttjande. Men som du säger, det finns en del också som glöms bort, och det är just den andra delen. Och där ser vi till exempel, nu var det nya siffror från EU-kommissionen som kom 17 oktober nu, dagen innan EU:s anti-trafficking-dag. Och då så såg vi att majoriteten av de som utnyttjas för sexuell exploatering är kvinnor, och majoriteten av de som utnyttjas för arbetskraftsexploatering är män. Och det är ju också så att man förstår att det inte ens är en svartvit fråga. Så det är inte att männen är liksom de hemska bad guys som utnyttjar stackars kvinnor, utan det kan vara precis tvärtom också. Vi ser att 30% till exempel av människohandlare är kvinnor och så vidare. Så att jag tycker det är jätteviktigt att ha med sig, att man förstår att det inte är en helt svartvit fråga.
Vi kan läsa om slaveri som ett fruktansvärt historiskt fenomen. Men faktum är att människohandeln har växt, och det idag befinner sig fler människor än någonsin förut i olika typer av slaveri. Förtryckandet av de svaga i samhället kvarstår och verkar alltid ha funnits, menar Maria Lin.
Det har alltid funnits en svag och en stark, och en fattig och en rik och så vidare. Och det har alltid funnits ett utnyttjande av den svaga på något sätt. Och tyvärr så verkar det ligga lite i människans natur nästan, att så, förtryck och förtryckare, liksom, eller den förtryckta och förtryckaren. Historien upprepar sig, och vi glömmer också våra misstag. Och därför blir det väldigt viktigt att påminna hela tiden.
Det finns mycket kvar att göra vad gäller lagstiftning mot människohandel, menar Maria. Som det ser ut nu är den rättsliga processen krånglig och resulterar ofta i böter istället för fängelse.
Om man ändå ser på den, om vi tar det först då, den lagstiftningen som finns, så ser man ju att den, till exempel vad gäller sexköp, så har vi en straffskala där. Den är ju upp till 1 år om du köper sex av vuxen, upp till 2 om du köper sex av ett barn. Men det finns ju böter också med. Och det gör på något konstigt vis att domare ändå väljer att döma ut till böter. Och att åklagare inte ens yrkar på fängelse, även om det kanske är 8:e gången som någon grips för sexköp och så vidare. Just att man vet att det är en omöjlig process, helt enkelt, att man inte får till fängelsedom. Och samma sak i människohandelslagstiftningen, att det är väldigt många kriterier, det är väldigt svårbevisat. Det blir ofta koppleri istället för människohandel. Koppleri är ett brott mot staten och inte individen och så vidare, så det är en väsentlig skillnad. Så bara i lagstiftning tycker jag att vi faktiskt har rent liksom, konkreta saker som vi kan förbättra. Och utöver lagstiftning så slår jag ändå ett slag för det som vi brinner för i Free Them. Vad gäller attitydförändringar. Jobba med unga sätt att tänka. Så att vi kan jobba långsiktigt. Och kanske får vi inte se resultat imorgon då. Men kanske istället om många, många år. Men att ändå ha det här långsiktiga tänket.
Civilsamhället spelar definitivt en stor roll i kampen mot trafficking. Och arbetet hos organisationer som Free Them verkar bli allt viktigare. Jag frågar Maria om hon ser några risker med den här utvecklingen.
Vi ser ju gång på gång hur civilsamhället faktiskt liksom steppar upp och tar ansvar. Och man hjälper till på alla möjliga områden, speciellt i den här frågan. risken kanske blir att till exempel kommuner inte tar sitt ansvar. För att man kanske ser att civilsamhället gör det istället. När organisationer behöver driva safe houses och shelters och så för kvinnor och män och barn att komma när de har utnyttjats. Jag kan ju inte säga att så här är det. Men det kan ju finnas en risk, kan jag tänka mig. Tack.